Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej Helena!
Hej Lina!
Hej! Hur mår du?
Torsdag. Jo, jag mår fint tycker jag. Det är nu sommar liksom. Det är coolt. Mm.
Det är coolt. Vi har kommit in i juli till och med.
Ja, det är ju faktiskt helt galet. Men det känns ju som att, jag tycker alla jag pratar med om det här med de här ytliga samtalen man ändå har ibland om väder och vind. Jag tycker att alla handlar om att så här, tänk om det här var sommaren vi fick. Tänk om semestern bara blir dåligt väder nu. Det känns som att det vore höst. Det är liksom det alla säger om det här vädret. Det tycker jag
är det
lite. Ja. Det är min snabb analys av samtal jag har haft om väder och vind de senaste veckorna i alla fall.
Ja, jag kanske instängde min sån här föräldraledighetsbubbla, ja, för jag tycker ju bara det är fantastiskt härligt nu när alla är lediga och inte bara jag, så att säga.
Det kanske är det också. Ja, nej, men det är härligt. Jag tycker det också är fint faktiskt. Men förutom väder och vind då, känns livet under kontroll?
Ja, absolut. Vi håller ju på i vårt lilla flyttkaos här och säljer av alla våra saker. Det kommer jag berätta mer om i en annan podd. Ja. Men det är ju ett lite speciellt liv.
Men det är ni har inga möbler till exempel.
Nej, men varje gång barnen går och lägger sig och när de vaknar igen så har det försvunnit ytterligare en sak. Liksom. Häromdagen försvann sofforna och de kom ner och skrek när de kom ner på nedervåningen. Och bara, what? Ropade de. Var är sofforna, mamma? Igår när Juni kom hem från en kompis så var hennes säng borta. Det var lite mer trauma. Men då får man göra någonting mysigt där, tänker vi. Så då byggde vi en koja istället och tog in alla hennes gosedjur och så fick hon sova i den. Och den tyckte hon var superkul. Liksom.
Ja, men det är ju värsta äventyret. Så,
ja, alla stolar dock. Och alla sittdon på nedervåningen är borta. Om vi gör detta en gång till och säljer alla saker en gång till, då ska vi spara några stolar till sista dagen i alla fall. Det lärde vi oss den här gången.
Så nu har ni picknick på vardagsrumsgolvet varje dag?
Ja, vi har Charlie har en sån här barnstol, IKEA-barnstol som vi har fått låna av en granne. Det är den som står vid matbordet. Sen har vi en Robbans kontorstol som man ska ta med sig till nästa hus. Den har vi kvar. Och sen så har vi två stycken Baden-Baden stolar. Så ser vårt kök ut just.
Men har ni ett bord?
Ja, de som har köpt vårt hus, de har köpt även vårt matbord, så att det kommer stå kvar där tills vi flyttar, vilket vi är väldigt tacksamma för.
Ja, men det var ju skönt. Det är ju roligt här. Du borde ju ta lite bilder på det här också. Så vi får liksom...
Ja, det har jag gjort. Det kommer i en reseblogg så småningom, när vi har fått lite struktur på våran vardag.
Ja, du ska ju få berätta jättemycket mer om det här, men det kommer vi ta i en annan podd så att vi inte liksom,
vi tisar
bara om den här stora resepodden som kommer inom kort.
Ja, för våran podd tar ju inte semester, ska vi ju faktiskt säga också. En del poddar, de kör ju så här bästa av gamla avsnitt och förinspelningar flera veckor innan och så där. Det gör inte vi. Vi kör på som ingenting har hänt. Vi tänker att är det någon gång man har tid att lyssna på de bästa poddarna så är det ju under sommaren. Så Life with Kids at your service, säger vi. Varje torsdag vet ni att det kommer ett nytt avsnitt av oss.
Och de är nya på riktigt liksom. Det är bra.
Ja.
Och dessutom kommer vi ha riktigt bra avsnitt, tycker jag, under sommaren. Bara om vi ska tisa ännu mer vad vi ska göra över sommaren.
Vi har så mycket bra på gång här nu.
Coolt.
Det är bra. Men du, vågar du berätta lite om din midsommarvecka? Eller? Ja. Och framförallt veckan efter. Eller kommer du jinxa något då?
Du tänker att vi har varit, inte varit så friska.
Ja. Det tog ju liksom aldrig slut.
Nej, det tog liksom aldrig slut. Jag tror att vi får igen lite grann för att vi var borta i vintras. Jag tror att det är det som händer. Det är någon typ av karma som kommer tillbaks. Nej, för att okay, vi var sjuka en hel vecka liksom. Det började med att Vera hade feber på midsommarafton. Oskar kräktes på midsommardagen. Hela familjen i karantän. Alla går runt och känner efter och tänker så här, när ska vi börja kräkas? När vi trodde att faran var över måndag kväll då, när det nästan har gått 48 timmar, då kräks Edvin. Måndag eftermiddag, Peter får feber. Tisdag morgon, jag får feber. Vad var det här då? Det är liksom fredag till torsdag. Ja, men det är faktiskt en hel vecka som bara så här gick runt. Vera var den enda som klarade sig. Hon började ju med lite feber, men det var det enda hon fick. Men jag har inte haft feber på, jag vet inte, 1,5 år eller något. Det är ju hemskt. Men det var ganska... Alltså det är ju irriterande på något sätt, för att vi kände som att det aldrig gick över. Men samtidigt så är jag en människa som ofta är ganska bra på att så här, ändå inte stänga av. Alltså så här, jag jobbar ändå. Det är liksom, det brukar funka hyfsat. Mm. Men jag bestämde mig den här gången att nej, nu ska jag faktiskt vara och ta hand om mina barn när de är sjuka och vara sjuk själv när jag är det. Så att jag öppnade inte min dator på en vecka. Det var också så här, det var bra terapi. Och vi var tillsammans.
Din kropp sa till dig att du behövde helt enkelt. Ja. Man vet aldrig vad kroppen förstår om verkligheten.
Nej, men lite så. Så det var faktiskt, det är klart att det var jobbigt, men det var också faktiskt ganska bra, tror jag. Det var en bra uppladdning för semestern att vara sjuk en vecka. Ja, man får passa på och umgås med sina barn när man har dem. Det kanske var en snygg övergång till vad vi ska prata om idag.
Ja, absolut. För en dag är de ju utflugna. Ja, nej, men idag har vi ju ett väldigt spännande ämne som kan kanske vid första anblick tänkas lite så här irrelevant, för jag tror att många som lyssnar på den här podden är ju mitt i småbarnslivet just nu eller har det framför sig orkar liksom inte lyfta blicken så himla mycket från att få ihop vardagen så att säga. Men man tänker ju också på alla de här visa, oftast tanterna då, som kommer fram till den och så säger de, klappar de en lite på huvudet när man beklagar sig för att man inte har sovit så mycket i natt. Så säger de, ja, men passa på och njut nu, för tiden går så fort och snart har de flyttat hemifrån. Då vill man ju egentligen bara
lappa till dem.
Göra något elakt med dem. Men i och med att alla säger så tänker jag ju att det måste ju finnas någon sanning i det där, eller hur?
Ja, jo, men det gör det ju alltså, säkert. Och det är också frustrerande på något vis. Att man liksom inte... Ja, ja gud.
Det där kan vi också... Om man tycker sådana där lite mer filosofiska frågor är intressanta, så kan man ju gå tillbaka i listan över våra poddar och sätta på podden med Bodil Jönsson om tid.
Ja, ja.
När jag och Fanny träffade henne, hon har ju fantastiska tankar om tid. För då pratade vi just om det här dubbla i föräldraskapet när tiden går... både så långsamt som det känns som en evighet mellan varje kvart till att tiden går så himla fort att helt plötsligt så här om 6 år ska börja en förskoleklass liksom, om man undrar vad som hände.
Ja, det är ju lite där jag är nu, att jag börjar förskoleklass i hösten. Men det är också så här, som vi har pratat om tidigare i podden, när vi satt, ja men kanske framför allt när vi fick våra första barn, både du och jag, man satt hemma och så här, tittade på klockan. Och så väntar man lite, sitter man på klockan. Det har gått 2 minuter, för man väntade på att våra män skulle komma hem. Liksom.
Men slutade han för 3 minuter sedan. Nu går han ut och sätter sig i bilen.
Yep. Och det ska
nu
ta 38
minuter. Nu borde parkeringen.
Nej, men alltså, det är ju hemskt. Det är ju som, gud. Ja, nej, men så att det finns ju så många olika bottnar och perspektiv på det här. Det känns som att, man kan prata hur mycket som helst om det. Och jag känner mig ganska lite som en så här... Ja, men jag tycker att det är lite svårt att bestämma vad jag känner och tycker. För det är så dagsformsberoende också. Vissa dagar kan jag ju känna så här, kan inte bara växa upp nu? Jag orkar inte mer det här längre. Och nästa dag kan jag ju få panik av bara tanken. Att de inte ska bo hos oss. Liksom. Att de ska skaffa sig egna familjer. är ju säkert fantastiskt på pappret, men jag kan ju också få ja, men riktig så här panik. Bara, vadå? Ska jag inte vara den viktigaste i deras liv längre? Är det inte mig de ska liksom längta mest efter, utan det är sina partners och sina barn? Alltså så här, hallå, jag är din mamma.
Om man får vara med i deras liv överhuvudtaget. Det är många också som väljer att bryta kontakten. Det, sånt där får ju bli...
Andnöd typ här, känner jag.
Ja, men sen har vi också det andra perspektivet ju. Det är ju när för jag upplever att många som, när jag frågar runt lite inför det här avsnittet, så frågade jag runt lite hur andra såg på det här med att barnen skulle flytta hemifrån. Och jag upplever ändå att det är väldigt många som, bland annat min man då, som säger att ja, men jag längtar efter det på något sätt. För det är då, Lina, det är då vårat liv kan, liksom, så här, då kan vi ut och resa och vi blir fria, vi blir inte bundna på samma sätt och vi kan, då blir det lite grann som det var tillbaka tills innan vi fick barn liksom, på något sätt. Och jag har också hört många som berättar om när de har iakttagit andra, kanske sina egna föräldrar, som efter att barnen flyttade hemifrån, de har klarat det här liksom, tonårsupproret och de kom ut på andra sidan och barnen verkar ha det bra, de har flyttat hemifrån, de har liksom, kanske stabila förhållanden eller de har fått ett jobb eller de har tagit körkort och hittat en lägenhet och man vet att de klarar det liksom. Och att man då kan andas ut och att man då liksom lever upp igen på något sätt. Man börjar prioritera sig själv i sitt liv igen och framförallt sin relation igen.
Men då blir det ju ännu läskigare då om man alltså ser på våran roll nu, hur viktigt det är att vi liksom, och det går ju nästan inte, men att vi bygger dem till så här starka individer som kan ta eget ansvar, som gör liksom kloka val, och att vi bygger relationer med våra barn så att de vill vara med oss. För det är ju, för det är ju det jag får panik över, att har inte jag lyckats med det jobbet nu, då kan ju inte jag luta mig tillbaka när de flyttar hemifrån, för då är de ju borta på riktigt liksom. Alltså jag, det där är för... gud, nu får jag andnöd igen. Nej, men det är ju så här, jag vill ju också, för jag kan ju också se i så här sociala medier med, när man har liksom bekanta eller ja, men, kompisar som har mycket äldre barn, alltså stoltheten när de fyller 18, när de tar studenten, ja, men det här som du pratar om. Och jag bara känner så här, gud, så där vill jag också, jag vill också känna så och känna ett så här lugn i att de blir vuxna, inte så här bara en stor oro liksom. Nej. Men då måste jag göra jobbet nu, och det är ju det som är så läskigt.
Precis. Sen kommer kvittot liksom, på hur bra man lyckades.
Ja, men lite
och då är det för sent att göra någonting åt det.
Ja, gud. Åh, vad jobbigt.
Ja, men det är ju lite läskigt. Och jag upplever ju att folk inte... Men det kanske är bara för att jag inte riktigt är där själv, utan det fortfarande är ganska lång tid kvar. Men jag upplever att det här är liksom ingenting man pratar om. Så när jag såg att Linda Skugge har skrivit en bok som kommer ut nu i maj, tror jag. April eller maj, ganska nyss i alla fall. Som handlade om det här, som heter Flygfärdig. Som handlar om livet efter att barnen flyttar hemifrån. Och Då kändes det bara som någon form av befrielse, tror jag. Alltså, vad skönt att folk, eller att vi börjar prata om det här nu. Hon hävdar ju att det var den största krisen. Det här med tonåringar och småbarn och allt det där. Det är ingenting jämfört med den krisen hon hamnade i när hon inte längre blev behövd av sina barn. Och det perspektivet tyckte jag var otroligt intressant. Så jag läste hennes bok ganska ivrigt. Det känns som att den är väldigt, väldigt transparent. Och hon vågar berätta om den här skräcken och fasen som hon går igenom. Är det okej att jag bara läser ett litet stycke ur boken?
Väldigt gärna.
Det är ganska kort, så det är inte super, super långt. Men jag tycker detta ändå säger någonting om, för att hon inleder boken i att, med hennes förhoppningar om vad som ska hända när barnen flyttar hemifrån. Lite som jag var inne på där, att då ska vi börja resa och då kan vi äntligen ha det fint hemma. Man går ju och klagar lite grann där, lite till vardags, att det spelar ingen roll hur mycket man plockar, sakerna ligger alltid liksom, skorna står aldrig i ordning och det kommer alltid nya leksaker och så. Ja, det spelar liksom ingen roll, man går bara runt och gör och tvätten, det är alltid saker i tvättkorgen oavsett hur mycket jag tvättar och sådär.
Och kommer så jag börja gråta nu då... eller?
Jag vet inte, vi får väl se.
Okej, kör. Jag är redo.
Att inte längre vara tagen i anspråk. Det är helt tyst hemma. Helt nedsläckt. Jag har ingen att prata med. Ingen att spåna bokidéer med. Ingen behöver min hjälp eller mina råd. Det känns onödigt att laga mat. Inget behöver tvättas eller städas. Allt ligger kvar där jag lagt det. Handfatet blänker. En ensam kopp står på diskbänken. Livet blir fullständigt meningslöst.
Ja. Toppen.
Förlåt. Jag vet inte, det är någonting. Nu valde jag en ganska liksom, ja, det krävs ju inte så mycket tolkning av det där. Men jag tycker ändå hon fångar någon form av känsla av, som blir verkligen det andra sidan myntet av det man längtar efter. Man längtar efter en frihet, man längtar efter att saker ska få vara på sin plats, man längtar efter inte det här klängandet på min kropp och ständiga ropet på mamma. Hela tiden. Men vad blir då kontentan av det? Jo, det blir ju att det blir tyst. Liksom. Och det blir att ingen frågar efter mig. Det blir att ingen vill ha min hjälp. Det blir att ingen liksom, kommer till mig och säger mamma, mamma. Och jag vet inte, det är någonting med den här boken. Alltså. Det, som när hon beskriver också att hon... En väldigt fin sekvens i boken när hon skriver om att hon inser nu i efterhand att det finaste man kan få här i livet det är en teckning av ett barn som har ritat den till bara mig. Liksom, där hon har ritat mig och henne tillsammans. Och det där gör min sexåring gör ju det 10 gånger om dagen. Alltså hon är inne i en väldigt målarperiod nu och allting är regnbågar. Och min klänning är regnbågig och hennes är regnbågig. Och titta mamma, det går vi under solen och sådär. Och jag säger, ja, jättefint. Och så lägger den i högen bland saker som ska slängas i slutet på dagen. Liksom. Inte riktigt, men lite krasst så. Medans, jag vet inte, den här boken har gjort mig ändå att försöka se bakom den här teckningen och försöka liksom tänka vad är det hon, alltså hon har ändå suttit där, hon har tänkt på oss två och vi ska gå där under solen som är glad, solen har en glad mun och vi har en glada munnar och det är ju någonting så himla fint i det där.
Och man vill ju att de ska ha kvar, även om de inte fattar jag också, kommer rita de där teckningarna när de är 25 liksom, så vill man ju att de ska ha kvar en del av den känslan då, och då om vi, alltså, för vi har ju samma sak hemma, alltså Edvin framförallt, han ritar och man får fina teckningar, mamma jag har fixat till dig, jag har ritat till dig här, alltså så här, man, om jag då inte tar det på allvar, eller man ska säga, då är ju risken att han slutar och då kommer han inte heller ha samma känsla för det när han blir äldre, även om det där blev logiskt, men jag bara känner så här, om vi inte är med där nu, då kommer vi inte ha dem sen heller, lite som jag sa förut, det är ju, gud. Det känns ju som att så här, föräldransvaret blir ännu större. Alltså om vi vill ha en relation med våra barn när de liksom flyttar hemifrån så är det ju, känns det ju så enormt viktigt att vi pratar. Eller i alla fall tänker den tanken nu. Det behöver inte så här, vi kan inte gå runt och ha ångest för det här var och varannan dag. Det hade ju varit jobbigt, men väldigt jobbigt faktiskt till och med. Men om vi inte ens pratar om det nu så blir det ju ännu jobbigare när det, liksom, när det är för sent på något vis.
Någonting som också drabbade mig väldigt mycket innan jag läste den här boken, det var också att den här känslan av att när man väl, jag vet inte, det är fel ord att säga släpper taget om dem, för man släpper ju liksom aldrig taget om sina barn, men när man, till slut så måste man ju låta dem få upptäcka världen på egen hand. Just nu är de ju fortfarande i ganska så här omhuldad miljö liksom, där vi fixar och donar och sen så lite allt efter taget så lär de sig cykla och de lär sig liksom simma och de lär sig skriva och räkna och de lär sig ha egna kompisar och de lär sig sova borta. Alltså de lär sig saker hela tiden såklart, som hela tiden tar dem ett steg emot egen frihet och eget ansvar. Och det är ju det finaste vi kan göra, det är ju att fostra dem in till liksom ansvarstagande individer som får leva sitt liv fritt. Liksom. Det är ju liksom kanske den innersta kärnan i vad föräldraskapet handlar om. Men jag tycker också hon lyckas, det är sån otroligt fin, det är liksom vemodet här i hennes texter som, med just den här känslan av att man måste låta, nu är tiden kommen, nu måste jag låta dem göra sina egna misstag, nu måste jag stå här och få titta på här när de har sina vansinnesfyllor och de har sina liksom sina egna förluster och sina egna felsteg och svårigheter och besvär och konflikter och tragedier och allt vad det livet innebär liksom. Och jag ska inte gå in och rädda dem, för nu är tiden mogen att de ska lära sig själva av det här liksom.
Jag finns här om du behöver mig, men jag tänker att jag är liksom inte jag som ska göra jobbet.
Och den där känslan tror jag är väldigt, eller kommer jag ha väldigt, väldigt svårt med, tror jag. Men det är ju bara kanske för att jag har så små barn idag som jag tänker så. Men det är ju svårt redan nu, tycker jag, det här med att när de ska lära sig gå till exempel, man bara, de ramlar ju hela tiden. Liksom, och,
eller cykla.
När de ska lära sig äta. Ja, precis. Vi har en 6 månader tjejma ju som håller på att lära sig äta. Nu är jag ju inne i det där igen. Nu kvävs hon.
Så tycker jag alltid. Oh, gud, det där, det där har jag ju sagt så många gånger, men det är fortfarande min stora ångest i livet att de sätter i halsen. Jag håller fortfarande på att dela på längden och tvären och allt vad det är. Så jag borde gå i terapi för det någon gång. Ja, inte idag. Ja,
nej, det finns mycket, mycket, otroligt mycket intressant. Och framförallt, det är jag otroligt tacksam för Linda för. Jag ska alldeles strax, jag är redan lite sent, så jag måste skynda mig. Men det jag är väldigt, väldigt tacksam för, och det är därför jag vill att alla borde liksom läsa den här boken, tycker jag. Det är för att hon har satt igång min tankeverksamhet kring hur livet utan barn sen hemma, ska jag säga då, inte utan barn alls, utan livet barn hemma, hur det kan bli. Och också fått mig att krama lite extra på mina barn nu och försöka lyfta blicken och se de här stunderna mitt i vardagen som också en period, även om den är lång, och även om hon har lyckats få mig att få den där känslan som när alla andra klappar mig på huvudet och säger njut nu, tiden går fort, det biter liksom inte på mig, jag blir bara arg och provocerad av det, men genom att ha läst den här boken så får jag exakt den här känslan, jag får den i mig, shit, alltså nu är det en sån kort stund de bor här, som de vill sova med oss och som de vill välja oss, det är bara några år bort, sen kommer de inte vilja hänga med oss mer liksom. Och hon har fått mig att liksom uppskatta det här vardagslivet lite mer. Och det är jag henne evigt tacksam för.
Ja, för det går ju inte att göra om. Liksom då. Ja, herregud. Ja, men du
så
får
nu ska jag,
men
jag försöka bolla alla de här känslorna.
Boken
heter Flygfärdig.
Men jag tänker också att om ni missar att säga precis, Flygfärdig, om när barnen lämnar boet. Jag hittade här nu att den kom ut den 5 maj, om det var någon som väldigt gärna ville veta exakt vilken dag den kom. Så var den 5 maj.
Precis.
Men du, spring iväg nu, Lina. Så,
nu ska jag bolla lite detta med henne. Hon känns ju som... nej, jag sticker gärna själv. Och jag ska försöka...
Sticker gärna själv. Får jag inte följa med?
Ja. Jag ser det egen tid även från dig, Helena.
Okej. Ja, jag drar då.
Jag ska åka till Linda. Jag är lite sen, jag har lite bråttom. Men... Så nästa gång vi hörs, då sitter jag och pratar med Linda helt enkelt.
Ja, ha det så kul.
Försöker få ut någonting vettigt av det här. Ja, bra.
Hej så länge.
Hej, hej, hej.
Men nej, men jag är stora syster och jag har en storbror.
Ja, okej. Ja, nej, jag har alltid längtat efter en stora syster. Det som är fint nu då, om man ska bara väva in det som ett litet intro här, det är ju att min lilla syster precis har blivit gravid. Så att nu har jag den rollen i hennes liv, att hon frågar mig om allting. Alltså, ska det vara så här? Är det sant? Och nu tänkte jag att nu får jag träffa dig, och det känns som att jag träffar min stora syster i nästa generation.
Vad heter det? Min lilla syster är ju nästan 4 år yngre. Hon har ju tvillingar. Så hon har ju en erfarenhet som jag absolut inte har.
Nej.
Det är ju extremt jobbigt, kan det ju vara. Och sen så är hon så klok och smart. Så jag tycker nästan att jag ser på henne som min stora syster.
Ja, vad häftigt. Vad fint.
Ja, för jag måste alltid fråga henne så här om allt. Liksom. Så att det är ju inte så att jag ser henne som en lilla syster.
Nej.
Men det är när man var riktigt liten.
Precis.
Men det spelar ingen roll nu. Liksom.
Nej. Nej, det är intressant det där, hur rollerna och hur de befästs när man är små. Och sen så händer det ju saker med dem. Men
jag tycker det går väldigt fort innan det planar ju ut. Sen så blir det ju liksom...
Ja. Men du Linda, jag tror vi ändå ska börja med att presentera dig lite grann. Eller du ska få presentera dig själv. Men jag tänkte ändå säga då att nu sitter vi ju här med dig, Linda Skugge.
Mm.
En av Sveriges vassaste pennor får man väl kalla dig. Tack. Eller så kan jag säga i alla fall. Du behöver inte säga dig själv.
Exakt. Jag ska börja säga det. Jag har
Precis. Du har ju skrivit en helt fantastisk bok, Flygfärdig, om när barnen lämnar boet. Tack för den boken.
Får jag börja snälla, med att säga. Tack för snälla ord. Jag är så glad att du har läst. Vet, när man skriver böcker så är man så glad över de som verkligen tar sig tid att läsa den. För det är så mycket annat som konkurrerar.
Mm. Jag kan faktiskt börja med att berätta hur jag läste den. Det var för några dagar sedan. Så satte jag mig i soffan. Jag hade läst den på en iPad. Jag hade lagt barnen och min man var och tränade. Så att jag var helt själv och tänkte så här, nu scrollar vi igenom den här. Det går väl fort, tänkte jag. Läste förordet och inledningen. Och sen var jag tvungen att stänga av en stund. för det bara grepp tag i mig på ett sätt som jag aldrig hade, som jag inte var beredd på. Det är så många som säger till en, tycker jag, det här, ta vara på det, det går så fort och passa på och njut. Sånt där, det biter liksom inte på mig, det bara flyger ut. Men du har lyckats fånga någonting redan från början som gjorde att jag fick sätta mig, ta några andetag, sätta på, börja om igen. Och sen så sträckläste jag den under hela kvällen. Och det kom faktiskt jättemycket tårar när jag läste.
Nej, men många säger det, att de har så här, att vill ha varning. Om det blir en pocket sen kanske vi får skriva någon varning.
Ja, så
vi skulle ha sagt, för jag satt på tunnelbanan. Ja, så där.
Eller om det är en ljudbok. Liksom, ja, men, exakt. Man sitter och lyssnar. Och jag vet inte vad som hände i mig där. Jag mötte liksom en storm av känslor i mig själv som var väldigt starka och väldigt dubbla. Jag kände liksom, jag kände både den här stressen, ångesten, lite skam och lite skuldkänslor över hur jag lever mitt liv idag. Men jag kände också den här längtan efter någon form av frihet. Jag vet, det var så mycket dubbla känslor i mig som jag var helt oförberedd på.
Vad underbart att en bok gör så.
Och jag funderar faktiskt också lite på det. Nu blir den här podden ska tala om mig och vad som händer med mig när jag läser din bok. Men jag tänkte ändå, det kan vara bra för lyssnarna att vara lite beredd på det. Men jag funderade på varför. Och jag tror att det är så att för just nu så genomgår jag min frigörelse gentemot mina barn. För jag har ju en 6 månaders hemma nu. Och jag håller precis just nu på att sluta amma. Så jag tror att den här boken...
Och så är det sista. Du tänker inte det är några fler barn.
Nej, det här är mitt sista barn. Och nu håller jag på att frigör mig gentemot henne, så att säga. Eftersom jag försöker då trappa ner på amningen.
Och det är ju jättekänsligt.
Ja.
Det blir ju så.
Jo, men precis. Och det blev så... Och sen så få det här perspektivet om vad som händer när barnen då i sin tur, när de liksom gör sig fria så småningom. Det blev väldigt en härlig kombo av en cocktail av känslor i mitt huvud.
Det är säkert jättejobbigt att läsa den när man är nybliven mamma och så här, där gråtmild.
Ja.
Då är det något sinnessjukt jobbigt.
Ja. Kan inte du börja berätta lite om ja, men det kanske är dig själv, men framförallt om boken och hur den blev till?
Nej, men den började ju egentligen med att jag tänkte att jag skulle skriva en annan sorts bok. Och så skickade jag in det förslaget till Volantevlag. Och det var en guide, så flyttar man hemifrån. För jag googlade, tyckte inte att det fanns någon enstaka, gammal och sådär. Och så tänkte jag att man kan ju ha massa youtubers som säger något kul. Precis. Och det lockar ju till köp. Det skulle kunna bli humor och bra tips på riktigt. Sådär. Och lite husmorstips, lite ironiskt. Alltså inte ironiskt, men humoristiskt. För, och lite av de grejerna är ju kvar i boken som de blev. Men då mejlade chefen för förlaget och sa, ja, men det här är jätteintressant, men jag skulle vilja ha perspektivet Linda Skugges liksom liv och Lindas barn och Lindas barndom och sen målgrupp kvinnor som har barn. Ja, men det är olika åldrar, men alla kvinnor som, ja, det kan väl lika gärna vara män, men det, han vände på perspektivet. Så för boken riktar, jag hade ju tänkt målgrupp ungdomar då, men han menar vuxna då, så att det vändes,
det blev
ju väldigt mycket bättre. Och så sa han det magiska liksom, skriv en tankebok snedsträck essä, det är ju det jag älskar mest att läsa, så blev jag såhär, gud vad bra, ett förlag som aktivt söker, alltså som ber mig skriva något sånt, för ofta är det så här, du har ingen feel good, sådär brukar ju förlagen säga, fast de säger väl det lite skamset, för det kanske inte är vad de alltid vill ha, men de tror att läsarna vill ha det liksom.
Läs på semestern.
Liksom. Ja, nej men precis. Och, nej, jag har ingen feelgood. Men och så började jag skriva. Och så började jag också se vad som var skrivet i ämnet på temat utifrån mammans perspektiv när barnen blir stora och flyttar. Och jag tyckte inte att jag hittade så mycket.
Nej. Det måste gå ganska fort att gå igenom det.
Ja, men det kanske finns på andra språk. Men här i Sverige så tyckte jag inte att det var särskilt skrivet eller omskrivet. Och så började jag skriva ur det perspektivet. Och då... Det var ju då jag insåg det sorgliga i det hela. Jag började ju försöka skriva väldigt roligt. Liksom. Det här tonåringar som... nej, men alltså... roliga diskussioner man kan ha hemma med tonåringar och sen den här totala oförstående att de inte liksom förstår inte, de har ju inte samma erfarenhet som vuxna, och vilket kan bli väldigt roligt. Mm. Men så att från att ha försökt att skriva då en fantastiskt rolig bok så blev det ju sorgligare och sorgligare och sorgligare när jag insåg att det slog ju ner hos mig då att det här är ju liksom århundradets sorgligaste, eller århundradets kärlekshistoria då, som plötsligt tar slut. Det är ju det.
Mm.
Och den tar ju slut mycket tidigare än den dagen när de flyttar. Fast jag tror att det är ganska sorgligt när de flyttar. Och så måste man bita ihop när man hjälper dem. Så här. Och sen när man liksom, hej då, och så stänger man dörren och åker hem till sig själv. Det är ju jättesorgligt. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och sen... Det jag menar är att det tar ju slut mycket tidigare. Mina barn är alltså 12, 15 och 18. Och jag menar ju att det tar ju slut den dagen när man ser det i deras blick. Att de liksom inte bryr sig längre.
Mm.
Det är sorgligt. Och det är ju det som är så himla... Det är jag jätteberörd av nu på sommaren när man ser alla gulliga. Man är på bad, för jag, min yngsta är 12. Så hon vill ju fortfarande följa med och sitta någonstans, och så badar hon och så sitter jag och läser. Och så ser man alla de här gulliga bebisarna. Det är jättesorgligt.
Ja.
Och då minns man alla åren som gick så fort, och så är det liksom förbi. För den tiden får man ju liksom inte tillbaka.
Nej.
Men däremot får man ju barnbarn sen. Men jag vet ju inte hur det är.
Nej.
Och naturligtvis kommer det vara jättehärligt och så. Men jag kan ju inte exakt känna det. Så att där, jag hoppas ju att det är asfint som alla säger. För då får man kanske en vända till då. Men det kan ju också dröja innan man får barnmamma. Så kanske man inte får någon barnmamma. Man vet ju ingenting.
Nej.
Hur livet blir. Så att man vet bara det exakt man har här och nu.
Mm. Men det var lite kul när jag kom så här, eller så frågade du gamla mina barn, och då säger jag har 3 stycken under 6 år, och då sa ju du, det var ju precis så jag också hade det då.
Mm.
Kan du inte berätta lite, vad kommer du ihåg av den, eller kommer du ihåg hur du upplevde den tiden när du var i den, så att säga?
Jag var ju jättetrött, men det har säkert att göra med det här kortisol. Jag har en sjukdom då som heter kortisolsvikt eller binjurebarkssvikt, som jag misstänker att jag har haft mycket längre.
Mm.
Alltså att det har liksom långsamt kommit sig det gör, blir ju så med det.
Mm.
Så att jag tror, för att jag vet att jag var mycket tröttare än mina kompisar som hade barn i samma ålder. Och, så att jag var tröttare än andra, för det är ju helt uppenbart. För det märker, alltså så, och jag jobbade ju liksom hemifrån.
Mm.
Jag borde inte varit så trött som de som jobbade så här, som chefer på företag och stressade sig något helt kopiöst.
Mm.
Jag tittade alltid bra med så här gapande mun, så här, bara tappa hakan. Hur gör de liksom? För att jag måste ha haft det. Det spelar ingen roll, jag får aldrig reda på det. Men för att jag så trött som jag var inte normalt. Så att jag var väldigt, 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 väldigt trött. Men samtidigt tyckte jag ju var helt underbart. Och det som är mest slående med småbarn och leva med småbarn är ju att det aldrig är tråkigt.
Nej.
Barn, sina egna barn är ju extremt intressanta.
Mm.
Och andras barn är också spännande. Bara jag ser barn på bussen och hör vad de pratar om, då sitter jag alltid och antecknar, för det kan jag ha i barnböcker. Mm. De säger så gulliga saker. Och liksom, en av mina barnböcker så har jag skrivit in en underbar liten lilla syster som heter Solveig. Och så har hon en låtsashäst som hon ritar och sådär. Så heter den, eller om det är en häst av plast, en plasthäst, eller om det är en häst på sin t-shirt. Jag kommer inte ihåg, men det är en häst i alla fall. Mm. Så heter den Molnflicka. Det var sådär jättegulligt. Hur gulligt namn är inte det? Det hörde jag på bussen liksom.
Ja.
Det kommer ju ingen 40-årig kvinna på liksom. Nej. Det är bara barn som har den här fantasin som är helt oförstörd. Och barn är ju så. Och när det är då sina egna barn är det ju extra allt.
Mm.
Så då kunde man skulle ju kunna trycka på rekord, alltså räck, och bara spela in allt. Och sen så är det så här ljuv musik i resten av sitt liv.
Mm.
Så att det skulle vara tråkigt, jag förstår, jag är för olik. Jag respekterar att alla är olika.
Mm.
Men jag är inte så som de som inte... Många är ju så här, mammaledigheten var inget för mig. Jag jobbade ju för sig samtidigt, så jag kanske liksom inte kan förstå det. Och jag kunde ju liksom jobba samtidigt, så det är möjligen, jag har förståelse för att det kanske är därför jag tyckte då att det var ännu, förstår du, jag fick ju också utrymme för min hjärna hela tiden.
Ja.
Men precis, men då skulle man ju kunna säga, varför skulle man i och för sig inte få, det är ju, ens hjärna utmanas väl i allra högsta grad när man har en bebis, så jag förstår inte riktigt det heller.
Men
jag har ju liksom, det är ju få förunnat att kunna, liksom, jag kunde jobba hemifrån, jag kunde liksom jobba samtidigt som de var små. Så att jag förstår ju att det...
Ja, det var någonting som jag blev lite avundsjuk på när jag läste i din bok, att du skrev, eller du avslutade med, eller saker du ångrar, men du ångrar inte, eller du kan inte säga att du inte var där, för du var alltid där.
Mm.
Och det upplever jag idag som väldigt många som jag tror går omkring med ett dåligt samvete över, att man ska pressa in allt. Men det tycker jag att du är inne också på, berör. Det är något systemfel med den här tiden. Liksom. Mm. För det är liksom den viktiga i deras liv, det är den viktigaste kanske i våra liv av liksom alla perioder vi går igenom i livet, och ändå så är det så, allting är så maxpressat där. Det är liksom, det är lite sömn, det är mycket saker som ska göras på en gång, det är lite pengar, det är lite tid, det är lite, allting här ska liksom pressas in under.
Någonting som jag aldrig hade dåligt samvete för, det är ju jobbet, alltså jag har alltid satt jobbet främst före barnen.
Mm.
För det tycker jag är konstigt, den debatten som kommer är ju helt bizarr, när kvinnor säger till andra kvinnor att man liksom ska kanske trappa en, alltså det viktigaste en kvinna kan göra är ju att vara självständig, visa sina barn att man klarar sig om mannen till exempel dör.
Mm.
För att man kan inte bara, han drar kanske, det är ingen, vill ingen tänka på. Men om man dör, man måste ju klara sig liksom. Det vill ingen prata om.
Nej.
Men det måste man göra. Man måste vara, man måste kunna försörja sig och sina barn om mannen trillar framför en buss.
Mm.
Det är det jag lär mina barn. Och jag behöver inte lära mina barn det, för de har sett det i 18 år.
Mm.
Nej, men så att jag har aldrig haft dåligt samvete om jag jobbar.
Nej.
För att jobba, det är ju liksom som att andas.
Mm.
Jag blir så upprörd, för ingen ska få känna dåligt samvete. Ingen mamma ska få ha dåligt samvete för att man jobbar.
Nej.
Jobba mer, säger jag.
Ja.
Nej, men det är helt bizarrt, för det måste ju barn lära sig. Tänk dig vad förr på bondgården. Då måste man ta hand om korna.
Mm.
Liksom så. Det är ju liksom helt bizarrt. Det är ju någon mentalitet som inte funkar. Så här, överklass. Alltså, det är, vem kan ha det så? Liksom?
Mm.
Så det är ju jättekonstigt. Och sen kan man ju göra, om man vill vara med sina barn, så kan man väl hoppa över annat. Det får väl alla göra som de vill, tycker jag.
Mm.
Träffa och kompisar, kanske man kan ha med sig barnen.
Mm.
Eller vadå, träna. Man ska göra det man vill, och det går ju i allra högsta grad att ha med sig barnen, tycker jag.
Mm. När man är inne på de här alla goda råden, det är en av de finaste sakerna, nästan, tycker jag, i boken. Där. Och just det, mitt allra viktigaste råd återkommer du till. Om jag bara får ge dig ett råd, står det, och så, fast det står det väldigt
många gånger. Ja, mer gånger, jag vet. Det är så dåligt redaktörat.
Det är det som är så fantastiskt, för det är precis så det känns, tycker jag, när jag tänker på så här, när jag får lite panik över, men vad är det de ska komma ihåg ifrån den här tiden, och vad är det jag vill säga, men jag bara får säga en sak till dem, vad är det som är viktigast, och det är ju det här, och det är det här, och det är ju det här,
och så får jag inte glömma det där. Och det är ju så olika beroende på vad man är som människa, men jag skulle säga några saker. Det är för det första att skaffa sig en utbildning naturligtvis, och sen, eller nej, nummer ett, var ekonomiskt oberoende av din partner. Det är feminist nummer ett, alltså. Man måste vara det. Och sen är det, Och då kan man ju ta ner alla kostnader. Apropå det här, det är så maxat som du sa, småbarnen, jag ska komma tillbaka till råden, men liksom ett sätt att göra det mindre stressigt, det är ju också så att ta ner, flytta längre ifrån Stockholm om man har möjlighet, om man nu bor i Stockholm, alltså det, ute i landet är billigare. Mm. Alltså du förstår, alltså man kan ju leva mycket billigare. Mm. Sälj, man behöver inte ha bil, man behöver inte ha båt, man behöver inte ha, man kan äta billigt etc. Så att det går ju att leva mycket, mycket billigt. Man behöver inte köpa några kläder. Mm. Jag köper typ aldrig kläder. Alltså jag har ju så här 10 år gamla saker som jag har om och om och om igen. Jag hörde så fin grej med Elisabeth Åsbrink i en podd som sa liksom att alla människor, grejen med människa är, människan är att få göra fel och få byta åsikt och få ändra sig och göra om och göra på nytt. Mm. Och jag blev bara, jag älskar henne. Jag vill åka hem till henne och ge henne en kram liksom. Mm. För det är ju liksom, vad skulle det annars vara? Liksom? Och alla de här, som, de här hatarna på nätet liksom, de är ju inte perfekta själva. Nej. De mår väl bättre om de får höra, du vet. För när man sitter så här, då säger man något och sen efter 2 timmar man kommer på, just det, jag ångrar mig. Men jag har ingen möjlighet att gå, jag kan inte kila in ett litet, en liten infoga något här. Nej. Sen liksom.
Men och apropå råd. I föräldraskap så vår favorit barnpsykolog Bo Hilskov som är med oss mycket i podden. Han sa en sak till mig som också satte sig väldigt hårt. Och det är aldrig för sent att ta tillbaka ett nej. Ja. Och det är också väldigt fint i föräldraskapet. Mm. För jag har ju alltid fått lära mig att nu, säger man nej, då ska man stå fast vid det. Och, annars man måste vara konsekvent och det är orsak och verkan ska man lära dem. Och sådär. Men han sa, det är aldrig för sent att ta tillbaka ett nej.
Men menar han då att då måste man ha ett litet samtal också? Annars kan det bli lite rörigt.
Absolut. Kanske inte jämnt och hela tiden. Nej. Men har man sagt nej och varit lite för hård så, kan man, så är det helt okej att backa ur, ge en kram och säga att det blev fel. Det
men klart. Jag tycker att man ska prata till små barn, tycker jag, från när de är nyfödda. Så tycker jag man ska prata som om man pratar till en vuxen. Mm. För då kan man ju säga till barnen så här, jag har ångrat mig. Och det gör människor. Mm. Och de förstår det. Jag lovar, jag träffade barnens kusin som är 1,5 år häromdagen. Man märkte ju, gud vad han fattar ju allting. Mm. Liksom om jag skulle säga till honom så här, men nu så här, Herman, jag tar tillbaka, jag sa att inte du fick leka med den här balkongdungen, men nu har jag kommit på att den var inte så farlig som jag trodde, så du får det. Mm. Jag menar, då förstår ju han det. Mm. Och det är jätteviktigt att prata så här, precis som om de är lika gammal som en själv, för det ökar ju deras intellekt, tror jag också.
Absolut.
Ha långa så här utläggningar med en 3-åring, ja. Tror jag är jättebra.
Men du, jag har frågat runt lite inför att jag skulle träffa dig. Dels så har vi en mammagrupp på Facebook med över 3000 mammor som är jättebra, där vi brukar lägga ut skriva, kommer vi ha det här temat, vad funderar ni på? Och då så skrev vi temat att barnen flyttar hemifrån, och då det känns som, både där och även när jag pratar med andra, så känns det som att det är väldigt många som längtar efter det här, att de ser det här som någonting positivt. Ja, men det är ju då allting bra kommer hända i mitt liv. Det är då vi får tid att uppfylla våra drömmar, och det är då vi ska ut och resa och jag kan jobba sent och jag kan gå ut och dricka vin med mina vänner och det är då jag får tid med.
Har de jättesmå barn?
Ja.
I gruppen?
Ja. Eller många av dem har
ja,
det.
Men för
jag
ska olika. För det första så det här med att få stora barn, det är liksom, jag tänkte aldrig tanken när de var små. Jag har aldrig, så den frågan får jag ju ofta nu. Och den, så jag då suttit och funderat. Och det föresvävade mig aldrig. Jag kunde inte föreställa mig det. Så det tänkte jag aldrig på. Så därför kan jag inte svara hur jag tänkte på det. Liksom. Men sen, när man har jättesmå barn, alla vet ju hur fort det går. När den yngsta är typ 6, då kan ju de vara själv rätt mycket. För då kan ju stora, eller den yngsta kanske kan vara 4-5. Mm. Då kan ju de större passa de mindre.
Precis.
Så att det där går så fort. Mm. Och sen när de är 13, då har man ju haft så här frihet redan i 6 år. Mm. Förstår du vad jag tänker?
Precis, det är inte när den minsta är 18
det börjar. Nej, jag tror inte man tänker på det. Nej. Och sen så tror jag också vissa är mer benägna att våga lämna, och det här lägger jag ingen värdering i, men jag har faktiskt inte haft, det beror på vad man har för barn, och sen har jag tjejer, och de kan, om man får vara fördomsfull, så kanske tjejer är mognare och så, och sen de har peppa varit väldigt pålitliga och sådär. Mm. Man måste ju respektera, man kan ju ha barn med behov som inte går att lämna, för att de faktiskt gör konstiga saker, och det är ju helt, så är ju livet. Men, och sen håller ju vissa väldigt hårt och vågar inte. Mm. Och då är väl det bra då. Mm. Sådär. Men jag har liksom kunnat lämna dem själv väldigt mycket från det de var väldigt små. Och den stora jag fick passa, eller så fick de passa varann och bla bla. Så jag har ju kunnat jobba. Jag drev ju liksom eventbyrå under 10 år, och då var ju de mycket själva. Men jag har också haft hjälp av min mamma och hit och dit och sådär. Mm. Så att, nej men jag menar, det jag vill säga är att den tiden kommer mycket tidigare än vad man förstår när de är små.
Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Men för det är ju också, precis som du skriver där att, i boken, att det är ju liksom det som är mitt uppdrag som mamma, det är ju faktiskt att göra dem självständiga och, ja. Och ge dem friheten att utvecklas.
Ja, och låta dem göra en massa misstag. Precis. Så att det är ju också viktigt, jag håller med, hela boken består ju egentligen av massa råd, och det är ju att man måste våga... De måste få vara så här olyckliga och liksom ha gjort bort sig. För hur ska de annars lära sig att det inte var något farligt? Den paniken eller den stressen eller det kaoset, det blir ju en liksom förhöjd verklighet som förhöjer kärleken.
Mm.
Jag tror vissa förstår mig när jag säger det här.
Ja, absolut.
Det blir liksom, det är därför det blir ett skimmer över de här åren. Det blir så här, vi gick igenom det här ihop, vi klarade det, det här var vår kärlek, vi gjorde det här tillsammans. Det blir så starkt och det är därför jag är så berörd när jag skrev boken, och det är kanske därför jag berör folk. För att, ja, det blir så känslosamt. För man, det blir ju sådär, det är sorg, det är glädje, det är sjukdomar, det är, och det är konflikter, och det liksom blir så mycket. Mm. Och det är det jag menar är det ultimata. Det är det som jag menar ingår i århundradets största kärlekshistoria.
Mm.
Och det försvinner.
Jag såg en dam på TV som var 100 år tror jag hon fyllde, och då skulle hon ge massa råd och tips och sådär om livet. Och då frågade hon dem, när var du som lyckligast i ditt år, eller i ditt liv? Och då sa hon, ja, det måste ju varit under småbarnsåren, sa hon. För det var så himla mycket liv hemma.
Ja,
då.
Men exakt, det är det jag menar. Ja. Nu är ju mina barn aldrig hemma, för de tränar massa saker varje dag. Och den största är ju aldrig hemma liksom. Och det är så här, liksom, nu så, jag vet att jag innan, när vi började spela in, så jag bara, min ena ska tvätta lite potatisar. Du vet, jag har alltid så här listor vad de ska göra. Ja, det är ju skitbra. Men det är just, ibland är det bara så här, det blir så lite mat och det blir ju jättesorgligt allting. Ja. För det är tre barn är rätt mycket.
Ja.
Och det blir väldigt, alltså,
så tre tydligt barn, när de är hemma och tydligt,
ja,
när de är borta.
Ja, exakt. Och det blir liksom så futtigt liksom. Det blir så tyst och det blir liksom helt.
Men vad är det som händer då? Alltså, när det blir så där tyst?
Jag känner risken blir jättestor att man blir så här, att man blir tokig, man blir så här rättshaverist. Förstår du? Att man blir så här, en som inte pratar med någon på för länge, så säger man massa så här psykosaker. Förstår du vad jag menar?
Ja,
väldigt
absolut.
Humoristiskt menar jag.
Ja,
men det jag säger, jag fasar lite för det.
Ja, jo, men
man har ingen liksom att småprata med så där på det sättet. Och så kommer man bli så här, så blir man en tokig tant på en parkbänk med korvrester i håret liksom, och fågelvajs på axlarna liksom. Förstår du vad jag menar?
Det är liksom det. Ja, men ja, och sen så slut vet man ju inte vad saker man har tänkt eller saker, om det har hänt på riktigt eller
nej,
man bara har
exakt.
Skett in i huvudet.
Ja. Nej, men jag det
jag är orolig för, tror jag mest, det är att inte mina barn ska vilja liksom, att de inte ska vilja välja mig sen när de väl får välja.
Jo,
liksom.
Nej, men det kommer ju hända. Men du har tre, så någon kommer göra det. Och det är jättesorgligt när man märker tendenser på att barnen liksom, man märker ju lite så här att någon kommer nog inte riktigt höra av sig.
Det får ju mig helt paralyserad när jag tänker på det. Att någon bara så här kommer dra. Och...
Ja, nej, men man är ju olika populär liksom. De tycker ju olika. Man brukar säga så här, man får ju inte säga till en förälder vilket barn man tycker mest om.
Nej.
För det kan man ju inte svara på. Det är som olika människor. Men man kan ju se ganska tydligt vilken av barnen som tycker bäst om en. Det är rätt tydligt. Jag ser ju direkt vilka av mina som kommer.
Ja, vilka som har, nu har jag väl små barn, men vilka som har behov av större frihet och distans kanske.
Ja, men det
också.
Är inte bara frihet, det handlar faktiskt om hur mycket de tycker om
det. Ja, det kanske är så till och med till slut.
Ja, jag tycker det. Att det man
och vad händer då?
Försöker
man hålla en hårdare? Eller?
Nej, man blir lite ledsen.
Ja.
Det är kärlek, man känns dumpad. Mm. Det är lite som att man någon har dumpat en, liksom, eller avvisad.
Mm.
Men jag känner det ganska tydligt, att de är så olika, så känner man att de tycker jag är liksom jobbig liksom. Jag är inte riktigt deras type of guy.
Nej.
Så.
Nej, och nu kan jag också förstå mycket mer vad mina föräldrar har sagt. För jag har själv två systrar och vi tre är väldigt tajta, fast vi bor i olika delar av landet. Men vi pratar ofta, vi hänger mycket och vi träffas ofta och sådär, speciellt sen jag fått barn. Jag är stora syster och jag har alltid tyckt att det varit lite så här mesigt. Men när mamma och Jocke då, säger till oss, det här är våran största lycka, det är när vi ser att ni tre umgås utan oss. Det är liksom det finaste de har varit med om, och vi bara säger ja. Men idag kan jag verkligen förstå det.
Ja,
när de väljer
ju,
varandra.
Ja,
liksom.
Nej, men det är ju sorgligt också. Om när syskon inte funkar. Liksom.
Ja.
Mm.
Ja.
Och det, om de inte sen kommer umgås, jo, ja, det får man nästan också räkna med, tror jag. Mm. De är så olika, det är inte alls säkert, vet du, liksom.
Nej, för nu lever vi ju så himla tajt och det känns ju som att vi alltid kommer göra det. Alltså, jag är ju där nu där jag tänker liksom bara, vi är ju som en enhet, tänker jag, som alltid ska vara här, men så är det ju inte.
Nej.
Så blir det, kommer nej,
det
inte
är lite sorgligt faktiskt. Men,
ja. Vad har du för råd att ge till oss som befinner oss här just nu? Liksom?
Berätta för barnen att människan är snäll. Att de inte behöver ha så mycket ångest, för de kommer liksom få hjälp. Jag vet inte om det framgår tydligt i boken. Det står någonstans liksom mellan raderna, vet jag. Det är med liksom. Mm. För jag vet att det är en text som pågår som handlar om det. För det underlättar också för en som mamma att skicka iväg dem. Mm. För man ska skicka iväg den här lilla bebisen som kanske ska plugga i ett annat land. Mm. Då kan man intala sig själv och barnet. Någon kommer och hittar dem, det vill säga vilja ha dem som kompis så, eller partner. Och de kommer liksom få hjälp om något händer. Mm. Någon kommer att komma till undsättning. Liksom. Det är rätt bra. Mm. För då, det blir en bra människosyn att skicka med barnen också. Att människan är faktiskt schysst. Mm. Och sen är det inte så farligt. Man behöver inte ha ångest. För att när någonting jättehemskt händer, då kommer man ju verkligen få hjälp. Mm. Liksom. Om någonting händer, då är det ju, springer ju folk för att de vill hjälpa till. För människan mår bra av att hjälpa andra. Visst är det intressant?
Absolut.
Det tycker jag är jättebra att säga till barnen. För att man faktiskt ska, det gjorde ju inte jag, man ska försöka leva på som man gjorde innan man fick barn. Hur trött man än är, för grejen, man kan ju ta med barnen och folk kan ju komma hem till en och sådär. Att man får sänka liksom ribban och det får vara skitigt och sådär liksom. Men för att då blir det inte sen när barnen flyttar, som för mig nu, nu håller jag på och liksom mejlar folk så här. Ska vi ses?
Så här, ja, men det är väl fint.
Ja, men så här, förlåt att jag har varit så dålig kompis. Men alla förstår ju det, för att jag har ju varit så trött de här senaste åren också. Så alla hajar ju det faktiskt. Det är ju främst, jag vet inte hur det hade varit om inte jag hade fått kortisolsvikten. Men jag håller på att ta upp sociala kontakter med gamla tjejkompisar och annat.
Ja, du Linda, det börjar bli dags för oss att avrunda. Jag tänker att så här, man zoomar ut lite, så känns det som att när man går in i föräldraskapet så har man så otroligt höga förväntningar på hur det ska bli och sig själv och sin bild, att måla upp en bild hur det ska bli. Och sen så är det som att man slängs in i den här liksom, torktumlaren som bara så här, och sen så kommer man ut där igen och undrar lite grann vad som hände. Liksom. Jag vet inte, jag tror jag famlar efter fler råd här, jag vet inte.
Nej, men jag tänkte så här. Nej, jag fick ju barn när jag var 26 och det var ganska tidigt då. Nu vet jag inte hur gamla folk är, men då jag kände bara, jag avskydde tiden innan barn. Det skriver jag ju om också. Mm. Och efter vet jag inte, men jag hoppas väl på att få barnbarn och sen så liksom man kanske kan vara försöka snika hem till sina vuxna barn var och varannan dag ändå sen liksom försöka förlänga det så. Nej, men jag avskydde tiden innan, för då tyckte jag var så här, man famla och det var så mycket fest och bara asjobbigt allting. De typ bara, vi festar till 5 och jag bara, men varför gör man det? Det är ju bara jobbigt och allt var så jobbigt, det skulle vara så jobbigt hela tiden.
Det fanns ingen mening. Liksom.
Nej, det fanns ingen mening, inget syfte och det var bara dårskap och idioti och vansinne. Och liksom, i och med att mitt liv som frilansskrivare var helt ouppstyrt, så kan man ju inte ha det. Så att och skolan avskydde jag också för att jag liksom aldrig hittade någon lugn och ro eller någon vettig plats där. Så att jag kände bara att jag var bara helt säker på att barn skulle liksom bli en stabilitet och hitta min mening.
Mm. Vilket du gjorde.
Vilket jag gjorde. Mm. För då skulle jag ju fokusera på det här barnet. Mm. Så att det blev någon form av ordning. Liksom.
Tusen tack Linda för att vi kom och träffa dig. Tack. Höra dina kloka tankar. Och jag är helt säker på att det finns många där ute som nu börjar fundera lite grann på hur livet när barnen flyttar hemifrån blir. Tack så mycket.
Tack.
Och vi hörs nästa vecka igen på ett alldeles nytt tema. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.